Sådär, hållgränsen. Vad är det för något? Paul?
Det är Moderaternas nya blogg får vi säga, eller fel, podd heter det ju. Där vi har olika perspektiv om EU, om försvar och om utrikespolitik.
Helt rätt. Och vi är nu på Riksdagshuset och detta är då Moderaternas podd. Och vi tre som är det stående inslaget utöver Jonathan Olsson som är mannen bakom mikrofoner och reglage. Det är då Jessica Rosvall. Vem är du?
Jag är Moderaternas europapolitiska talesperson och vice ordförande i EU-nämnden.
Paul Jonsson, vem är du?
Som är försvarspolitisk talesperson för Moderaterna och ordförande i försvarsutskottet.
Och Hans Wallmark, vem är jag? Jag är Moderaternas utrikespolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utrikesutskott. Och idag, som är podd nummer 2, har vi faktiskt med oss en gäst för första gången. Vi tänkte att det också skulle bli ett stående inslag utöver oss tre. Vi tre är ett stående inslag, men gäst ett stående inslag men varieras. Och dagens variation är Mike Winnerstig. Vem är du?
Jag är forskare från början men just nu enhetschef för den säkerhetspolitiska enheten på FOI, Försvarets forskningsinstitut.
Mycket bra. Och ni är alla varmt välkomna till Hållgränsen som nu är alltså det andra inslaget, den andra upplagan utav Moderaternas utrikes- och försvarspodd. Förra gången, för 2 veckor sedan, då nämnde jag att det var val i Litauen och på väg mot en andra valomgång. Och då var min prognos om att det skulle bli regeringsskifte i Litauen. Jag hade rätt, det blev det. Och Moderaternas systerparti kom att bli den stora valvinnaren tillsammans med en del andra partier på den liberala högerkanten. Och det gör att allt talar för att Litauens nästa statsminister kommer att heta Ingrida Simonyte från Moderaternas systerparti. Så att vi kan bocka av den spekulationen. Nu kan hjärnorna spekulera om ett annat val. Det i USA om några dagar. Mike, du är med här oss idag därför att vi ser dig som en specialist och kunnig kring många frågor. Säkerhetspolitik men också USA. Ge oss dina 1,5 minut om det amerikanska presidentvalet.
Det är ett väldigt spännande val. Det har nästan aldrig varit så polariserat i USA som det är just nu både i valmanskåren och bland politikerna. Vi vet inte vem som vinner i dagsläget. Just nu ser statistiken och opinionsmätningarna ut som att Biden tar hem spelet. Men det såg det ut för Hillary Clinton också för 4 år sedan. Så jag skulle tro att valet kommer att bli mycket jämnt. Det kan bli så jämnt att inte ens på onsdag eller torsdag nästa vecka går att säga vem som har vunnit. Det är fullt möjligt. Och även om Trump-administrationen kanske inte i praktiken har varit det är ett problem som många nu ser det som när vi talar om säkerhetspolitik och europeiskt försvar och sånt. Så är det uppenbart att Biden-administrationen skulle kunna bli mycket enklare att göra med. Men jag tror som sagt att vi måste vänta någon vecka till innan vi ens har en aning om vilket håll där valet slutar.
Ja, vi ska ju ha en podd igen om 2 veckor efter att den här är sänd och inte ens då kanske vi riktigt vet resultatet. Så även då kanske vi får spekulera en del om det amerikanska valet. Och dessutom är det egentligen flera val. Det är ju inte bara presidentvalet utan det är ju då en tredjedel av senaten och det är hela representanthuset. Plus att det är massa guvernörer och det är massa lokala församlingar och det är dessutom några folkomröstningar. Och så brukar man också utse hundinfångaren i den lokala staden. Men den här typen av den politiska. Och vi börjar i så att säga, politiken och sen trattar vi ner mot säkerhetspolitiken. Den här slitningen som man nu ser i USA och som mycket har kommit att personifieras i Trump. Hur skulle du vilja beskriva den och sen så kan Jessica och Paul komplettera det. Hur djup är skadan utav den amerikanska polariseringen?
Ja, den har ju då lett till att det på många håll i USA har blivit svårt ens för nära vänner och släktingar att umgås med varandra för att man har tagit ställning för eller emot Trump i regel. Va? Det är oftast det handlar om. Biden är en person som inte entusiasmerar särskilt många. Det gör att det i motsats till valet 2016 inte går för Trump-lägret att utmåla Biden som den här personen som ska vända upp och ner på USA och omforma det till en socialistisk diktatur, vilket då ett inte ringa antal amerikaner trodde om Hillary Clinton. Men det hindrar då inte att hela problematiken kring det här är ju en kvarstående sådan. Det har alltså blivit väldigt svårt att föra vettiga normala politiska samtal i USA för att det hela tiden kokar ner till om man tänker rösta på Trump eller inte. Och I många kretsar är det fullständigt självklart att rösta på Trump. Inte för att Trump är en optimal person, men för att han är tillräckligt bra på de områden som de är intresserade av. Och det kan gälla allt ifrån identitetsfrågor till vapenlagstiftning och till ekonomisk politik eller utrikespolitik. Jag började med att säga att Trump inte har varit något jätteproblem för Europas del, även om många tror det, när det gäller säkerhets- och utrikespolitiken. Och med det menar jag att den militära amerikanska närvaron i Europa är inte särskilt förändrad. Och kanske blir med en Trump 2-administration, men det är inte där problemen ligger. Utan problemen med Trump har i mina ögon varit att han har lyckats polarisera det amerikanska samhället så mycket att det delvis slits sönder av politiska industridigheter. Hans tidigare närmanden till Kina och Xi Jinping till exempel har ju definitivt reverserats nu sen åtminstone i somras när hela den amerikanska administrationen har omfokuserat på hotet från Kina. Hans administration gör en helt annan tolkning av Ryssland och Putin än vad han själv gör. Och även där så har han så att säga kanske då negativa inflytande i viss mån neutraliserats av hans egen exekutiva regering.
För jag tänker på den här polariseringen. Det är många tyckare och tänkare som pratar mycket om amerikanska valet. Det är ju alltid intressant i Sverige, men särskilt nu kanske. Men det är inte heller någonting nytt. Det har ju även varit kring Obama så var det väldigt polariserat. Visst, familjer kunde inte umgås med varandra för att man röstade på en den ena och en den andra. Men det är klart att det kanske har blivit värre. Men det är ju ingenting nytt för amerikanskt.
Nej, men det beror på vad man menar med polarisering. Alltså Obama hade ett program som han drev igenom delvis på ett relativt rationellt sätt. Han hade ett antal punkter han ville genomföra, lyckades inte med alla. Och de punkterna förde USA lite mer i europeisk / socialdemokratisk riktning med Obamacare och såna här hälsoreformer och liknande saker. Det kunde man ha en massa ideologiska åsikter om, men det som anti-Trump-lägret har retat sig på, inte minst i USA nu, det är ju hans... vad ska vi kalla det för, improvisatoriska ledarstil. Han twittrar om något ena dagen och sen gör administrationen något annat dagen därpå eller tvärtom. Man ser inte den röda tråden liksom i hans organisation och politik.
Och då brukar en vanlig åsikt från amerikanska företrädare vara: läs inte vad han skriver, se vad vi gör. Mm. Men då kan man ju då säga att, men titta vad de gör. De tar hem soldater från Tyskland. De ifrågasätter en del av den transatlantiska länken. Och med dem så menar jag Vita huset och kretsen King Trump. Vad svarar du då, Michael Innerstig?
Ja, men alltså det där är inte korrekt än så länge. De planer som har framställts, som absolut inte har implementerats, bygger på att man ska ta hem en brigad från Tyskland. Övrig personal som man drar bort från Tyskland ska man i praktiken omfördela inom Europas gränser. Och man ska dessutom göra en del saker som är riktigt bra ur ett transatlantiskt perspektiv. Till exempel samgruppera det amerikanska militära högkvarteret i Stuttgart med det NATO-högkvarter som nu finns i Mons, 50 km söder om Bryssel. Som är det stora NATOs stora transatlantiska, om man så vill, militära högkvarter. Och det är en väldigt bra grej, därför att det är inte bra att, som det har varit nu i över 50 år, att det amerikanska Europahögkvarteret är skilt från NATOs militära högkvarter. Det är en alldeles utmärkt sak. Sen gör man lite omfördelningar. Man flyttar en flygbas i Tyskland till en flygbas, eller en flygdivision rättare sagt, i Tyskland till en flygbas i Italien. Det kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Men man bygger samtidigt upp ett divisionshögkvarter i Polen. Man satsar väldigt mycket på sin polska militära närvaro. Polen ligger uppenbarligen mycket närmare problemet än vad Tyskland gör. Problemet här då Ryssland. Och det finns alltså en hel del bra saker i de nya saker som har kommit ut. Men de är inte genomförda än, vill jag understryka. Och kongressen har ju haft stora problem med de här, förvarnat om den demokratiska såväl som den republikanska delen av kongressen, att man kanske inte tänker gå med på det här. Det är trots allt kongressen som måste anslå pengar för att de här grejerna ska genomföras.
Så du är inte speciellt orolig, men då är min fråga, Paul Jonsson, du som försvarsutskottets ordförande i Sverige, är inte du orolig?
Jag får ju börja med att utmana Mike lite grann då.
Absolut, det tycker jag verkligen förtjänar. Det är därför jag är här, Paul.
Ja, just det. Dels Rysslandspolitiken. Man brukar säga att den här administrationen har tre Rysslandspolitiker. Dels presidentens egen, som ju inte brukar uttala speciellt mycket kritiskt mot Putin. Och dels så har du administrationen och dels har du kongressen. Så det har liksom spretat lite grann i Rysslandspolitiken och en del saker som Trump har sagt har inte jag alltid varit riktigt bekväm med, för att trycka mig milt. Det andra är ju då också synen på NATO. Det är ju helt riktigt att de har haft en dubbelpolitik där man dels har ökat den militära närvaron och man har ökat även anslagen för det som heter European Deterrence Initiative och så vidare. Samtidigt så uttrycker sig ibland Trump rätt så vårdslöst om NATO och om de åtaganden som finns för om USA verkligen ska leva upp till om man ska försvara de baltiska staterna och så vidare. Så hur orolig är du att detta ska få genomslag om det blir en ny Trump-administration? Vi har ju sett läcker från New York Times och sådana saker. Där man har fått indikationer på att presidenten inte är så entusiastisk inför NATO. Så vad tror du en ny Trump-administration kommer att göra och förhålla sig till NATO? De ska ju bland annat uppdatera sitt nya strategiska koncept och mycket annat under de kommande åren.
Jo, men du har alldeles rätt i, och det motsäger jag inte heller, tror jag, att Trump har själv uttalat sig väldigt konstigt, för att inte säga fullständigt hispigt, om NATO just. Han har fått för sig då sedan 80-talet att amerikanska allierade så att säga drar nytta av ett godtroget USA och kan spendera en massa pengar på välfärdsprogram istället för på sina egna försvarsmakter, därför att de vet att USA försvarar dem militärt. Det är en grej han skrev helsidesannonser i New York Times om på 80-talet redan, även om det då gällde Japan snarare än Västeuropa, men i alla fall. Men tittar vi på vad som sagt, som Hans också sa, vad administrationen har gjort, så är jag inte alls lika orolig som om jag hade bara lyssnat på vad Trump säger. När det sen gäller vad som en Trump 2-administration kan göra, så vet vi inte det riktigt. Därför att de har inte gått fram med något sånt program. De har definitivt, om Trump nu vinner nästa vecka, vilket inte är sannolikt men fullt möjligt, så kan man inte i hans valkampanj eller i hans tal eller i någon annan form av republikansk program verksamhet som jag sett i alla fall, hävda att han skulle ha fått mandat för att dra sig ur Europa eller lägga ner NATO eller göra något annat som skulle ha drastiska konsekvenser. Så det tror jag inte kommer hända, och det går inte heller för honom att påstå att han har ett mandat för det. Det kanske finns annat som är in the offing så att säga, det vet jag inte. Men av det som har framkommit hittills så är inte jag speciellt orolig för detta. Däremot är det givetvis ett problem att hans retorik ser ut som den gör. Det har jag absolut inga andra åsikter än du om. Tvärtom, va? Detta är jobbigt, men det är jobbigt för oss och det är jobbigt för NATO. Men tittar man på den svenska regeringens linje i den här frågan, särskilt försvarsminister Hultqvist, så är han också ganska trygg i det att Pentagon och det svenska försvarsdepartementet fortsätter att jobba tillsammans på precis samma sätt som vanligt, oavsett vad Trump säger.
Får jag fråga, alltså, om vi nu ponerar eller säger att det är Biden som vinner, skulle ditt svar ha varit likadant då, i givet den frågan som vi pratar om just nu?
Alltså Biden är ju gammal transatlantisk politiker, va? Han har jobbat jättemycket med Europa. Han åkte runt som senator i Europa, både alltså allt ifrån 89-90 när järnridån föll och framåt, och var en drivande kraft inom Clinton-administrationen. Alltså han var inte inom Clinton-administrationen, men han stödde ju den när det gällde att utvidga NATO då redan på 90-talet.
Alltså att han var ordförande i utrikesutskottet?
Just det, stämmer bra det. Så han var en central kugge i kongressen då när det gällde att driva igenom Clintons politik, som ju byggde på att just ta fasta på vinsten, segern i det kalla kriget, och därmed kunna utvidga NATO med de länder som ville bli medlemmar, till exempel Baltikum. Så han kommer inte utgöra något problem alls i det sammanhanget. Det tror jag inte, och tvärtom kommer hans administration förmodligen, med tanke på då hur demokraterna har ansatts av Ryssland nu under de senaste fem åren, så tror jag inte att han kommer ha den synnerligen naiva syn på Ryssland som han hade då för 10 år sedan, när han var den person som gick fram i reset-politiken mot Ryssland, där man skulle återställa relationerna till något bättre, glömma bort gammalt groll som Georgien till exempel, man skulle glömma bort allt som Ryssland hade gjort i övrigt mot Baltikum och stärkt termer av underminerande verksamhet och propaganda, statsstöd från Kreml och så vidare. Det var en väldigt naiv politik som var, i mina ögon, det största misstaget som Obama-administrationen gjorde utrikespolitiskt. Jag tror att han har lärt sig något av de sista 5 åren, så att jag är inte orolig för det alls. Men det fanns skäl till oro för 10-11 år sedan när han satt då som vicepresident, det får man säga.
Om jag bara får balansera, vi pratar om vårdslöst. Han är ju inte den andra stats- och regeringschefen som uttrycker sig vårdslöst. Vi har Macron som i Economist då sa att NATO var hjärndött. Han fick ju för sig rätt så mycket kritik mot det. Men vi vet också att Frankrike tar rätt så mycket plats nu inom EU. De pratar till exempel i Macrons tal i på den franska École Militaire så pratar han om att man kanske skulle utvidga Frankrikes Forstefrapp eller kärnvapen till andra europeiska länder, och man pratar om en Europa-armé, lite vårdslöst ibland man uttrycker sig. Hur uppfattar du att detta tas emot i Washington?
Ja, men det här är ju fransk retorik som har förekommit i olika schatteringar sedan mitten på 60-talet. Ska vi alltså i 50 år plus så har fransmän i olika sammanhang lagt fram den här typen av idéer. Man kan inte lita på USA. USA kommer dra sig över Europa. Därför måste Europa göra någonting självt, naturligtvis då under fransk ledning. Och gärna med franska kärnvapen också. Det är inget nytt. Macron kan väl säga uttalar sig ovanligt, kanske slarvigt eller slängigt om det här. Men min bild, nu har inte jag varit i Washington på ett bra tag på grund av corona och annat då, men min bild är inte att man i Washington tar detta på största, något större allvar.
Vi stänger tillbaka frågan lite grann till Paul, därför att som av en händelse så fanns det en artikel i Svensk Tidskrift utav Jessica, Paul och mig kring ett tidigare inlägg från Tiden som är en socialdemokraterna närstående tankeentitet, kan vi väl kalla den, med dess chef Färm. Och det handlade lite grann om att de då pläderade för att vi borde ta lidet i att lämna något utav allianslösheten men söka ditt europeiskt försvar snarare än i NATO-kontext. Hur utvecklade vi vår replik? Kommer du ihåg det, Paul Jonsson?
Absolut. Vi sa att tiden har rätt men fel. Och jag tyckte det var redaktör Wallmarks vanliga retorik här som funkade jättebra. Jag tycker det var en mycket bra artikel i många stycken. Den var väldigt tydlig mot Ryssland. Det var en väldigt tydlig signal om att EU eller Europa måste ta större ansvar för sin säkerhet. Men den landade ju då ut i, som vi ser, fel slutsats i om att man ville då att man skulle bygga ett EU-försvar. Och vår linje är ju då att det är mycket bättre att ha en transatlantisk dimension för det. För det är bara med USA som gör en stark krigsavhållande förmåga för att verkligen avskräcka Ryssland för militär aggression. Men en spaning på det är att jag upplever att Socialdemokraterna faktiskt distanserar sig från den militära alliansfriheten. Låt mig också påminna om i propositionen så nämns faktiskt
inte... Då menar du försvarspropositionen?
Försvarspropositionen, det är ju min, jag är helt absorberande av den som ni gör. Då nämns faktiskt inte ordet militär alliansfrihet. Och det finns faktiskt ytterligare en mening där som säger att trovärdigheten i artikel 42.7 behöver stärkas och utvärderas, står det i propositionen.
Och det är då från Lissabonfördraget som handlar den europeiska, inom citationstecken, solidaritetsklausulen slut. Mm.
Så detta pekar ju faktiskt då på att man ser en distansering från Socialdemokraterna bort ifrån den militära alliansfriheten som en definierande aspekt av vår säkerhets- och försvarspolitik. Och det tycker jag är intressant. Men om vi lämnar då för en stund Europa och flyttar oss över till USA och över till FN, så Hans, du har ju också skrivit en artikel, också i samma tidskrift, Svensk Tidskrift, om FN 75 år, där du pekar på en hel del av de här reformbehoven som finns inom FN. Vill du utveckla det lite grann?
Ja, vi kan väl röra oss lite grann också på den här åsikts- och händelsepaletten. Och då är det ju faktiskt så att vi i dagarna har firat FN 75 år. Och det kan man väl säga är med, för det första, djup respekt för alla de kvinnor och män som i olika FN-insatser i decennier har försvarat människovärdet, fred och frihet. Och vi har också sett människor som har dött i sin FN-tjänst. Så all respekt för dem. Samtidigt så är det så att FN är mer än sina FN-insatser. Det är ju också organisationen. Och där finns det ju ett klart reformbehov, för att uttrycka det milt. Och det är ju någonting som Moderaterna verkligen fäst uppmärksamheten på. Vårt behov av att förändra en organisation som är i många människors ögon både trögfotad och ganska kostsam. Jag är helt övertygad om att vi behöver internationellt samarbete. Precis som Mike också var inne på, så är ju en sorg med Trump och hans administration, det är ju det här ständiga hackandet och urholkandet av internationella regelverk och internationella samarbeten. Men det gör inte att man ska springa rakt i den andra famnen och säga att allt som finns idag är bra. Utan det krävs en fortlöpande reformering och förändring. Så att om vi anbefaller Svensk Tidskrift till läsning, så kan man se både hur man kan utveckla europeiskt försvar inom ramen för kanske mera NATO-anslutning en tidenlösning, men också FN. Men från FN så är ju steget ganska långt, men inte så långt ändå till EU. Vad säger du om det, Jessica?
Ja, nej, det är inte så långt. Jag tänkte fransk politik sedan 60-talet, eller retorik sa du. Och jag tänkte på det att moderat politik sedan 60-talet har ju varit EU. Ja till Europa har vi sagt den 60-talet. Så att det är ju verkligen den kopplingen kände jag att jag kunde få göra. Sen Macron, apropå, jag kan inte låta bli. Vi har ju så väl uppfostrat på den här podden, men jag hade velat avbryta och säga att Macron sa...
Men du får göra det nu.
Ja, nu tar jag allting på en gång. Nej, men han, apropå Brexit, så har ju han gjort några uttalanden som inte kanske underlättar förhandlingarna med Brexit och fisket och varit väldigt hård för i den argumentationen, vilket ibland kan jag tycka stör mig lite grann. Hur som helst, FN och EU och Moderaterna, det... Du brukar säga ofta, Hans, på dina både debatter och artiklar att det bästa som är... EU är Sveriges bästa och viktigaste utrikespolitiska plattform. Och det har ju verkligen Moderaterna värnat. Det var därför retoriken 60-talet och Frankrike tyckte jag hör ihop här. Och det har ju vi värnat och det fortsätter vi att värna. Men det känns inte riktigt alltid så att sossarna är på samma plattform som vi i den här delen. Utan de har ju fortsatt att prata om FN på ett annat sätt och satt fokus kanske också. Det har vi sett även i EU-samarbetet när vi har pratat budget och vi har pratat, som Paul vet, olika frågor. Så har de liksom haft sina vänskapsband med andra länder än de som ligger framförallt i vårt närområde. Och det tror jag har skadat svenskt anseende runt omkring, både i EU och i världen. Men så ska man prata någonting om detta så tror jag EU är vår, förutom viktigaste utrikespolitiska plattform, så det är där vi ska lägga vårt fokus i närmsta tiden.
Och kanske bli ännu bättre.
Bli ännu bättre, och där finns det både formella frågor som vi har pratat om förra podden i detta.
Mm. Får jag följa upp det på EU-spåret, för jag tycker det är intressant. Det är, som Macron säger, det är liksom hans stora ambitioner och man pratar om att EU ska liksom ha en strategisk autonomi. Det där är ju ett populärt ord då, framförallt för Frankrike och ibland också för Tyskland. Det finns ju olika typer av strategisk autonomi på utrikespolitiken, på försvarspolitiken, men även på det försvarsindustriella området. Och det är väl så välkänt då att Frankrike pushar behovet av en industriell strategisk autonomi väldigt hårt. Det som har hänt i veckan som jag ändå tycker är intressant, och det är att det tyska ordförandeskapet faktiskt verkar ha löst ut en kompromiss om tredje land. Och det handlar ju om, för Sveriges del, att vi har mycket USA och framförallt brittiskt ägd försvarsindustri. Och de har inte haft möjlighet att delta i de här satsningarna på PESCO och även EUs försvarsfond. Men det verkar nu som man har hittat en kompromiss hos tyskarna som innebär då att även de i Sverige verksamma men utländskt ägda företagen kan vara med och delta i PESCO och även EDF, då, EUs försvarsfonds olika program. Och det är rätt så viktigt. Vi lägger närmare 500 miljarder varje år att betala in pengar till EUs försvarsfond. Det är klart att vi vill ha hem pengar igen på detta. Så att det är en liten nyhet som Hans brukar efterfråga.
Ja, det är en ganska stor nyhet, för den är ju viktig för försvarsindustrin. Och precis som Paul säger så är ju svensk försvarsindustri i ganska stor utsträckning i samverkan med andra länders industri. Och merparten av de länderna ligger utanför EU-området nu i och med Brexit. Så jag vill nog säga att det var en stor nyhet du kom med. Därför, Jessica, du får också komma med någon nyhet.
Vi kommer få en ny ordförande i EU-nämnden. Han väljs på fredag. Åsa Westlund har ju blivit ordförande i finansutskottet. Så vi ska välja en ny ordförande för Socialdemokraterna på fredag. Och det blir Pyry Niemi.
Och som av en händelse så kommer ni från samma valkrets.
Ja.
Vad kan du säga om Pyry som skulle kunna bli... Om inte ärekränkande så i alla fall en nyhet.
Nej, det blir svårt för mig att göra. Jag har känt Pyry i många år. Vi kom in i riksdagen samtidigt 2010 och han är mycket god vän till mig. Och även till er båda, för han är ju väldigt aktiv. Er båda säger då till Paul och Hans, för att han är ju aktiv i Nordiska rådet bland annat. Så att jag tror att det här kommer bli ett gott samarbete mellan Pyry och mig framgent.
Då har vi två nyheter. Mike, du får kommentera en av dem. Välj vilken.
Nu ska vi se. Vi tar den om EU i så fall. Jag tycker som Paul och Hans att detta är utmärkta nyheter. Men jag vill som replik ändå till Jessica säga att EU är Sveriges främsta utrikespolitiska plattform, forum, vad man nu vill kalla det. Om man tömmer begreppet utrikespolitik som på allt som har med säkerhets- och försvarspolitik att göra. Gör man det håller jag med dig helt och hållet. Men vi brukar ju se de här tre politikområdena som att de flyter ihop ganska mycket. Och då är inte EU den enda saliggörande lösningen. Kan jag väl inte säga.
Får jag komma med, faktiskt ingen nyhet, men jag kan ändå komma och berätta vad som har präglat den här veckan som vi är mitt inne i. Och det är ju då Nordiska rådet. Nordiska rådet håller session och för första gången någonsin så är det då inte fysiska möten utan det är ju då virtuella givet coronaläget och pandemin. Så att just nu så avhålls det möten med både Nordens statsministrar och utrikesministrar och försvarsministrar och parlamentariker. Men de är då i Zoom-miljö med allt vad det innebär utav att man förlorar nyanser. Det blir dåligt med insyn och hela den här komplexiteten går ändå förlorad. Men samtidigt, Norden är ju det viktiga. Och det tål ju att upprepas att en moderat utgångspunkt är ju att utrikespolitiken börjar ju i vårt närområde. Det börjar i Norden, Baltikum, kring Östersjön, växer sig vidare mot Nordeuropa, växer sig vidare mot Europa. Och det är då plötsligt EU blir den viktiga utrikespolitiska arenan. Men sen växer den över Atlanten, den transatlantiska banden, över mot USA och Kanada. Och det är därför Nordiska rådet, alla sina tillkortakommande till trots, är så otroligt värdefull. Därför att det här är vår hemmaplan. Och det här är också våra företags naturliga språngbräda ut i världen. Och det är därför det är viktigt att slå vakt om den nordiska dimensionen. En fråga som har berört många under hela pandemin har ju varit samarbetet och de konsekvenser det har fått för det. Och vi ser ju också, inte minst i gränsbygder, hur plötsligt gränsbommar som ingen har tänkt på mellan Sverige och Norge, mellan Finland och Sverige, plötsligt har uppstått rent fysiskt och också hindrat den här typen av handel, transporter, utbyte. Svenska institutet tillsammans med den svensk-finska kulturfonden har gjort en undersökning som presenterades för någon dag sedan. Och där har man tillfrågat över 1000 svenskar. Och 9 av 10 anser att Norden borde samordna sin beredskap för att hantera framtida pandemier och andra utmaningar. Att man borde göra det mer. Och en tredjedel av de tillfrågade anser att det nordiska samarbetet har lidit skada nu under pandemin. Paul Jonsson, du kommer ju verkligen från gränsbygder. Du kommer från Värmland. Du och dina medborgare, dina grannar, dina vänner, ni har ju sett den tragiska konsekvensen utav ett Norden med stängda gränser istället för öppna gränser.
Tänker på Helmut Schmid en gång som sa om Öst- och Västberlin att det som hör ihop, det växer ihop. Det som hör ihop, det växer ihop. Och det är verkligen vad de här bygderna har gjort då. Och vi trodde ju aldrig att vi skulle få stängda gränser över gentemot Norge. De 3 kommuner i Sverige som har drabbats hårdast av coronaviruset rent ekonomiskt, det är Eda, det är Årjäng och det är Strömstad. Det här är ju alla bygder som till stora delar har byggt sitt välstånd på gränshandel. Jag kan konstatera i båda de här kommunerna så jobbar någonstans mellan 15-20% faktiskt i Norge och man är oerhört beroende för sin välstånd och sin utveckling utav vad som sker på andra sidan gränsen. Det råkar också vara så att i Eda och i Strömstad råkar vara de systembolag som har högst omsättning i hela landet. Jag tror inte det har att göra med alkoholkonsumtionen bland lokalbefolkningen utan det är gränshandeln har varit helt ovärderlig för dem.
Godis då?
Ja, godis och Coca-Cola brus ja, som har sockerskatt i Norge vilket jag inte tycker är en så dum idé för vår gränshandel.
Nej, nej, nej.
Ja, absolut, jag får gärna fortsätta och skratta i sönder den. Så att, nej, det här har varit en tuff resa för det har format oss så oerhört mycket de sista 10 åren och det handlar inte bara om gränshandel utan det handlar om besöksnäring, det handlar om tjänster, det handlar om att ja, var fjärde båt i hamnen i Arvika är norsk för det kostar en tredjedel att ha båten i Sverige kontra i Norge. Det handlar om att bilhandlar och service och teknik, allting vi har blomstrat på grund av att ligga nära till Norge och nu är den gränsen stängd och det vi trodde nog aldrig riktigt vi skulle få uppleva den och det är rätt så dramatiskt.
Som Norden-entusiaster så kan vi då säga att vår podds namn till trots, håll gränsen, så vill vi i det här fallet säga öppna gränsen.
Jag saknar mina normen med besked. De har varit ovärderliga för oss och det finns djupa personliga band över gränsen som jag ser väldigt fint och väldigt positivt.
Nu har ju faktiskt också det nordiska varit i blickfånget rent medialt de sista dagarna.
En annan sak som har varit medialt har ju varit cybersäkerhet. Tänkte du komma till nu, eller hur?
Det var väldigt bra. Då kan du fortsätta, Jessica.
Nej, men det finns ju många viktiga frågor att diskutera när det gäller cybersäkerhet. Men kan ju inte låta bli ändå börja med att fråga på ändå vad som hände igår egentligen när du blev intervjuad av SVT.
Får jag ändå ge lite bakgrund då?
För ja, det, så
här, för att mjuka upp det lite grann. Så var det så här. Dels har vi sett ett stort cyberintrång i Finland på hälsosektorn. Där det har försvunnit patientjournal. Vi har sett det naturligtvis i Stortinget i Norge, så det finns en nordisk dimension på det.
Och i Norge pekade man ju dessutom ut det explicit att det var Ryska federationen som låg bakom angreppen mot Norges parlament Stortinget. Det är bekräftat utav både den norska utrikes- och försvarsministern.
Absolut, och det, jag tycker att det är bra att man attribuerar och att man faktiskt identifierar vem
attribuera,
det är som är
för det. Utpekar alltså.
Just det, och identifierar detta, för att det höjer ju ribban eller då liksom gränsen mot att faktiskt göra såna här mycket helt enkelt flagranta övergrepp mot demokratins hjärta när man ger sig på Stortinget. Så att det har ju varit då en stark markering från Erna Sundberg, och välkomna. Men vi har ju också den information som har briserat i Sverige beträffande Gunnebo, och att det då har funnits konstruktionsritningar om riksdagen och om säkerhetskänslig verksamhet som har kommit på drift. Jag blev intervjuad av SVT av detta igår. Jag har varit föremål för mediegranskning och mycket diskussioner också i sociala medier. Det var lite komiskt. Jag var intervjuad på Skype, och så hade jag i en partilokal, och så hade jag en stor moderat logga bakom mig, och tänkte SVT vill nog inte se moderat logger, så jag tog ett stort steg till höger, så här famous last step eller last words, och bakom mig ja, just det, och bakom mig hängde då en inloggning till en lapp med ett gästinloggning till ett nätverk, och det var ju lite pinsamt när man ska prata om cybersäkerhet. Men kritiken mot regeringen i det här avseendet kvarstår. Vi har ju då ambitioner i Sverige på att skapa ett cybersäkerhetscenter. Det tror jag är bra. Vi har rätt så många myndigheter i Sverige som jobbar med cybersäkerhet. 8 stycken. Och tanken är att få ihop alla de här myndigheterna i ett gemensamt centrum. Vi tittar på den brittiska modellen med GCHQ och ett cybersäkerhetscenter. Och man ska jobba med näringslivet och så vidare. Men det har tagit tid att få det här centret på plats. Och det brådskar, för i Sverige är vi jätteduktiga på digitalisering, men vi är lite sämre på cybersäkerhet. Så det finns ett stort och grannlaga arbete framför oss.
Och då kan vi dessutom meddela för alla som lyssnar nu att inloggningsuppgifterna som ni kunde se i Paul Jonssons intervju är utbytta, så försök inte.
Med besked vill jag säga. Det är protokollet.
Du som en tänkande själ, hur skulle du vilja utveckla detta med cyberhoten? Tar Sverige och svenska företrädare detta på tillräckligt allvar? Och då menar jag inte bara i intervjusammanhang, utan mer långsiktigt när det gäller att bygga strukturer.
Jag är inte teknisk expert då, men jag har kollegor på FOI Linköping framförallt, som är väldigt duktiga på detta, och de är tämligen ensam att svaret är nej på den frågan. Det tas inte på tillräckligt allvar, och det byggs in dessutom svagheter av olika slag, va, som påverkar både den fysiska och den mera cyberorienterade verkligheten. Så där har vi mycket kvar att göra. Det är otvivelaktigt så, och det här bygger ju också på att den digitala utvecklingen under 25 år skedde parallellt med den eviga freden och allt som var så bra efter det kalla krigets slut, och att vi inte hade några antagonister längre, och så vidare. Och så vidare. Så att det blev en allmän nedgång i beredskap mot just antagonistiska hot som vi nu tyvärr får skörda frukten av.
Ja, jag tänker inte trötta någon med att berätta vad jag ägnade en sommar för några år sedan åt när det gällde Transportstyrelsens haveri. Men där var ju Moderaterna verkligen drivande i att påpeka det absurda som hände och regeringens totala oförmåga att axla ansvar under de här månaderna. Så att ett krav då från Moderaterna nu, det är ju att det här talet om ett nationellt cybercenter, det borde leda till handling och att man realiserar det. Är det rätt uppfattat, Paul?
Det är helt rätt. Dels måste centret ha en egen budget som är rejäl. Dels så måste du faktiskt ha lokaler. Det måste ha en chef. Du måste klöra ut sådana saker om hur man ska samverka med näringslivet. Så det finns jättemånga ouppklarade frågor kopplat till det här centret. Och jag kan konstatera att de alla andra nordiska länder nu sen ett år tillbaka eller längre faktiskt har sådana här operativa cybersäkerhetscenter. Men tyvärr så har regeringen dragit fötterna efter sig detta. Och det är inte bra i ett läge där vi har en nästan exponentiell ökning av de här avancerade statssanktionerade cyberangreppen som blir allt mer avancerade i styrkeomfattning.
Nu tänkte jag runda av. Vi har haft en glad halvtimme kring utrikes- och säkerhetspolitik. Vi har rört oss från USA via FN, Europa till vårt Norden och nu avslutat med cyberfrågor. Förra veckan, eller förra inslaget, så hade vi några favoritpoddar som vi rekommenderade. Jag kom sist och då räknade mina kamrater Jessica och Paul upp alla poddar de kände till som råkade dessutom vara mina favoriter. Så jag tänkte börja dessutom med boktips den här gången.
Vad synd, för Paul och jag hade annars en plan.
Vi skulle boxa in det igen.
Så att vi tänkte att vi ska ge lite korta, snabba boktips till de som lyssnar på den här podden. Jag har tagit med mig en bok som jag verkligen tycker är bra och läsvärd, och den klarar de samtliga av i det här rummet, för den är på ungefär 100 sidor. Den heter Make Your Bed och är skriven av amiral William McRaven. Och det är inte vem som helst. Mike, du kanske till och med vet vem McRaven är.
Ja, han var chef för motsvarande den amerikanska specialförbandsledningen och var den högsta officeren som hanterade räden mot Osama bin Laden.
Exakt. Och han har skrivit den här boken om, som i grunden handlar om hans syn på ledarskap. Och det är liksom att ta ansvar, axla ansvar, göra saker tillsammans. Och att varje dag börjar med att man bäddar sin säng. Och därefter så är det en serie utav händelser och gärningar som leder till att man blir en bra fungerande individ. McRaven är ju precis som Mike säger, inte precis vem som helst. Han är också under de senaste åren kommit ut som en utav Trumps hårdaste kritiker, just utifrån sin moraliska övertygelse. För han beskriver sig på alla sätt som en typisk republikan. Verkligen allt som är republikanskt, det har han varit. Men han skrev en artikel i Wall Street Journal för några dagar sedan där han då säger att allt detta till trots så har han nu förtidsröstat hemma i Texas, som inte heller vilken delstat som helst, och han röstade på Biden. Och det här visar den här kraften i det amerikanska valet som vi pratar om inledningsvis. Men Make Your Bed, den kan ni läsa även efter valet. Det är en utmärkt bok och jag gav den i julklapp till ganska många människor förra året. Paul, vad rekommenderar du?
Ja, i sanningens namn, det jag läser mest är kanske Pippi Långstrump och Pinocchio och såna här barnböcker, men jag har ju ändå lite ambitioner att framstå som seriös, så att jag har på vid sidan av nattduksbordet så har jag en bok som heter Securing the State av David Emmond, som var tidigare chef faktiskt för GACQ eller motsvarande FRA. Han har skrivit en briljant bok om hur man skyddar staten mot olika typer av hot. Det är allt ifrån pandemier och klimatförändringar till cyberspionage och underrättelseaktiviteter. Han slår också en väldigt intressant balans mellan att skydda staten men också se till att man inte hotar den personliga integriteten på ett väldigt balanserat och insiktsfullt sätt. Så den rekommenderar jag varmt, Securing the State.
Har du läst någon av de böckerna, Mike?
Nej, den har jag läst, tror jag. Alltså den som heter Make Your Bed. Den på den har jag inte sett alls faktiskt. Det borde jag förmodligen göra.
Mycket bra. Det är det som är poängen med boktips, att man kan få idéer. Jessica, vad rekommenderar du?
Ja, nej, men jag läser ju inte alltid så mycket böcker, särskilt just nu när jag har blivit nästan poddknarkare. Så här. Jag lyssnar på poddar nästan dygnet runt och på alla mina promenader. Men jag tänkte faktiskt på eftersom vi har ändå USA-tema, så tänkte jag på Vilhelm Mobergs Utvandrarna. En klassiker såklart, och den är också lite aktuell eftersom man nu igen spelar in en ny filmversion som kommer upp om något år, skulle jag tro, med en svensk version. Så jag tycker att den förtjänar att lyftas igen.
Och det tycker jag är bra att vi inte bara pratar om facklitteratur utan också lyfter fram skönlitteraturen, precis som Krigsvetenskapsakademin nu har gjort tillsammans med Brav, som har varit i media de senaste dagarna, där han har efterlyst att officerare som ska fatta svåra militära beslut inför Försvarsmakten borde tillsammans ha en litterär kanon att stå på. Några böcker som man har läst tillsammans och kan reflektera kring. Wilhelm Moberg är ju en utmärkt person på en sån kanon för att just förstå de moraliska utmaningarna, de svåra frågorna som ytterst det handlar om att vara en del av en försvarsmakt. Så att jag tycker det är bra att vi har den här typen av olika tips. Avslutningsvis.
Mike,
har du något tips?
Absolut. Bra. En bok jag just har börjat läsa men som jag redan vet är väldigt bra eftersom jag känner författaren. Den heter Battlegrounds och är skriven av H.R. McMaster som är en amerikansk generallöjtnant, pensionerad nu, jobbar han som forskare på Stanford. På Hoover Institution om jag minns rätt. Och han var då under ett drygt år ungefär Trumps andra nationella säkerhetsrådgivare. Hans bok är väldigt icke-tramsk, då ska jag säga. Den handlar nämligen om hur den fria världen bör försvara sig mot hot mot den fria världen, med vilket han framförallt menar Ryssland och Kina.
Den har jag faktiskt skrivit upp på en inköpslista, och efter detta tips så hamnar den ännu högre upp på den inköpslistan. Även McMaster är ju en del, precis som McRaven, i kretsen av väldigt tunga militärer som är mycket besvikna på vad Trump-administrationen har levererat.
Och en vän till Mike, tror jag, va? Ja, ni har känner varandra sedan många år tillbaka.
Våren 98 eller så. Så att, ja. Jo, jag träffade honom senast för ett par år sedan, när han inte var i Vithuset, då, ska jag säga.
Tidigare pansarofficerare för mig, va?
Kavalleri.
Kavalleri var det, just det.
Armored cavalry.
Placerad i Tyskland.
Ja, en del av tiden.
Men allt är inte kavalleri, för nu ska vi avsluta med att Jessica får 15 sekunder att berätta om sin upplevelse med den moderata försvarskommittén på resa i Västernorrland. Vad hände då?
Vi besökte Docksta-varvet bland annat, och där fick jag köra, och Paul också, köra stridsbåt 90. Jag är då uppvuxen vid en liten insjö i Dalarna och har rott båt.
Men och det var skillnad?
Det var en enorm skillnad. Det finns någon bild på Facebook, med sociala medier, där man verkligen ser hur det lyser i mina ögon med en skräckblandad förtjusning. Och jag gjorde en väldigt... Du får Paul verkligen vara med. Jag gjorde en tvär... Dels körde jag väldigt fort, gjorde en tvärsväng. Frågade innan, är du säker på att den inte tippar? Och det gjorde den såklart inte. Men det var fantastiskt roligt. Du ser ju fortfarande hur det lyser i ögonen när jag
absolut
pratar om det.
Absolut.
Jag flög dock i golvet ner i kajutan, bara så att du vet det. Jag gjorde även övriga. Men vad kul
det kan vara en förklaring till att det lyste i hennes ögon och fortfarande gör det. Mark Winnerstig från FOI. Stort tack för att du deltog i vår andra podd, Håll gränsen från Moderaterna. Jag tackar Paul Jonsson, Jessica Rosvall, Jonathan Olsson bakom reglagen. Och med detta så avslutar jag detta, och vi kommer tillbaka om 2 veckor. Hej och hallå!